Här börjar Himlens fångar av James Lee Burke. Inläst av Håkan Julander. I översättning av Mats Dannewitz Linder för Jäntas. Till min agent, Philip Spitzer. En kämpe som hängde med i alla 15. Och dessa härliga vänner nere i Louisiana till vilka jag står enorm tacksamhetsskuld. John Easterly, Martha Lacey Hall och Michael Pinkston. Kapitel 1. Jag befann mig strax utanför sydvästpassagen mellan Pecan och Marshöarna med Golfströmmens vita gäss i söder och bakom mig det långa platta landskapet i Louisianas kustområde, vilket egentligen inte alls är ett kustområde utan istället ett väldigt våtmarksområde med marskgräs, döda cypresser behängda med tofsar av mossa och en labyrint av kanaler och vattendrag igenväxta med japanska näckrosor, vars blommor på morgnarna öppnar sig med en hörbar smäll och vars rotsystem kan lindas i kringens propelleraxel som stålvajrar. Det var maj och brisen var varm och luktade saltstänk och stim av vit forell. Och högt ovanför mig seglade pelikanerna på de varma luftströmmarna med de utsträckta vingarna förgyllda i solskenet tills plötsligt en av dem föll från himlen likt en bomb från sitt ställ med vingarna infällda längs sidorna, exploderade mot vattenytan och sen höjde sig i en sky av droppar med en menhaden eller multe flaxande i sin påsiga näbb. Men himlen hade varit rödstrimmig i gryningen och jag visste att åskmoln framåt eftermiddagen skulle rulla upp söderifrån, att temperaturen snabbt skulle falla 10 grader som om plötsligt all luft hade sugits bort under en enorm mörk skål och den svartnade himlen skulle darra under blixtarnas trädmönster. Jag hade alltid älskat golfen, oavsett om den slets av stormar eller strandsvallet var fruset till gröna iskammar. Till och med när jag var polis i New Orleans hade jag bott i en husbåt i Lake Pontchartrain och tillbringat mina lediga dagar nere i LaForge Parish och Barataria Bay. Och trots att jag var vid mordroten gjorde jag ibland upp med grabbarna i sedlighetsroten om att kunna följa med på kustbevakningsbåten när de gav sig ut på sjön efter knarksmugglare. Nu ägde jag ett företag som sålde bete och hyrde ut fiskebåtar vid flodmynningen söder om New Iberia. Och 2 gånger i veckan åkte min hustru Annie och jag ut genom sydvästpassagen i min ombyggda stonka och trålade räkor. Den kallades stonka därför att den för åratal sedan hade byggts av ett oljebolag för att fånga in de långa, tjocka, gummiöverdragna kablar och seismiska instrument som användes vid oljeprospekteringar till sjöss. Den var lång, smal och platt med en stor Chrysler-motor, 2 propellrar och styrhytten jäms med aktern. Annie och jag hade utrustat den med islådor, betesbehållare, vinschar för näten, ett litet pentry, svetsat fast förvaringslådor för fiske och dykutrustning vid drelingen och till och med skaffat ett stort Cinzano-parasoll av segelduk som jag kunde fälla upp över ett bridgebord och några klaffstolar. Månar som denna brukade vi tråla i en vid cirkel genom passagen med bogen nästan upp ur vattnet på grund av det sprängfulla nätet. Sen lastade vi islådorna fulla med blåskära räkor, riggade upp spöna för havskattsfiske och ordnade lunch i pentret medan båten låg för ankar och drev i den varma vinden. Denna morgon höll Annie på att laga till en gryta med räkor och blåpunktskrabba och rensade nu räkorna som skulle blandas med en kastrull råris som vi hade tagit med hemifrån. Jag måste le när jag tittade på henne. Hon var min Mennonite Kansas-flicka med lockigt gyllene hår som lyfte sig från nackgropen i brisen och med ögon som var de mest intensiva blå jag någonsin hade sett. Hon hade på sig en herrskjorta i bleknat jeanstyg som hängde ut över hennes vita bulldansbyxor och tygskor utan strumpor. Hon hade lärt sig rensa fisk och räkor och klara en båt i hård blåst lika bra som om hon hade varit född i flodlandet. Men hon skulle alltid förbli min Kansas-flicka, ihopsydd av blåhettor och solrosor, tafatt vickande på höga klackar, ständigt förundrad över de kulturella skillnaderna.